Det finns människor som säger att de inte orkar se en hel hockeymatch eller en hel fotbollsmatch på tv för att det tar för lång tid. Det tar 2-3 timmar och så länge orkar man inte sitta stilla. Därför sätter de på Sportnytt klockan 22. Där ser man sammandraget. Höjdpunkterna, målen, de bästa sekvenserna. Andra människor har sagt samma sak om Bibeln. Jag orkar inte läsa 1500 sidor. Alla släktregister, de historiska skildringarna, medicinska föreskrifter till judafolket när de var på sin vandring genom öknen. Tänk om det hade funnits ett sammandrag istället som man kunde läsa lite snabbare. Jag har goda nyheter idag. Det finns ett sammandrag. Det tar 30 sekunder. Jag ska läsa det för er nu. För så mycket älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att vem som helst som tror på honom ska inte gå förlorad utan ha evigt liv. Finns det inte någon text i hela Bibeln som det har predikat så mycket om som denna? En enkel och innehållsrik text som till och med ett barn kan förstå. Luther kallar den för lilla evangeliet eller lilla Bibeln. Man har läst och hört texten predika så många gånger. Så man har faktiskt undrat, kan det finnas något nytt att hämta från den texten? Jag tänkte samma sak själv. Och ibland får man backa lite för att hitta något nytt. Jag gick 120 år tillbaka i tiden. Och där hittade jag något nytt, tycker jag. Hos den gamle teologen och pastorn Arthur Pearson. Han som efterträdde Spurgeon i hans tabernakel i London. Och var där 3 år. Och det var 5-6 tusen människor som lyssnade till honom varje söndag. Han upptäckte nämligen att den här lilla versen innehåller 10 nyckelord. Som till exempel Gud älskade, gav världen, vem som helst. Och de här 10 nyckelorden kan paras ihop som 5 par. Ett ordpar handlar om fadern och sonen, relationen mellan dem. Ett annat ordpar handlar om hur Gud uttrycker sin inställning till den här världen. Han älskade och han gav. Ett tredje ordpar visar på vilka det är som är föremålet för hans kärlek. Världen och vem som helst. Det fjärde ordpart handlar om hur människan bör agera och ställa sig till det här erbjudandet som Gud kommer med. Tro och ha eller få. Det femte och sista ordpart visar på vilka konsekvenser det får om vi tar emot eller om vi inte tar emot erbjudandet. Förlora eller liv. Vi ska gå igenom de här 5 ordparen lite närmare och börja med det första om fadern och sonen. Gud älskade världen så mycket att han gav dem sin enda son. Här har vi 2 personer i gudomen. Och många människor har problem med att förstå relationen mellan dem. Man kan inte förstå hur Jesus skulle kunna vara jämställd med fadern. För det är ju fadern som sänder ut sonen och sonen blir bara utförare. Hur kan de vara jämställda, säger en del. Och då finns det en bild i Johannes evangeliet som är en intressant och som kan förklara det här. Där står om ordet som var hos Gud och som var Gud. Vad är ett ord? Det är ett uttryck för en tanke. Tanken måste kläs i ord för att förstås. Antingen det talas ut eller det skrivs ner. Ordet är kopplat till tanken på så sätt att ordet uttrycker vad man har tänkt. Tanken är alltså ordet i synlig, i osynlig form, och ordet är tanken i synlig form. Jesus var Guds osynliga tanke som kläddes i ord så att det blev synligt i den här världen när han blev människa. Kopplingen är också sån att förstår man inte ordet så förstår man inte tanken heller. Ordet skulle inte ha någon betydelse för oss om vi inte förstod tanken. Och om det inte fanns någon tanke bakom ett ord så skulle det inte betyda någonting för oss. Och på samma sätt så är det ju med Jesus. Han förklarar vad Gud har tänkt. Han uttrycker tanken i ord. Han blev ordet som blev människa. Och visst måste de vara jämställda, ordet och tanken. Det ena är inte värt mer än det andra. Precis som att ljusstrålarna och solen är värda lika mycket. Och det ena är inte värt mer än det andra. Vi kan inte tänka oss den ene utan den andra. Men det finns en utbredd missuppfattning idag om fadern och sonen. Man tror att fadern är den som står för rättvisa och helighet. Och sonen den som är uppfylld av kärlek och som visar medlidande. Man tänker sig att den kärleksfulla sonen går emellan fadern och den skyldige syndaren. Och rädda oss undan faderns vrede. Ungefär på samma sätt som berättelsen om Pocahontas. Dottern till en indianhövding på 1600-talet. Hon kom emellan skarprättarens klubba. När han precis skulle slå det sista dödande slaget mot kapten Smith. Då kommer dottern emellan och räddar livet på kapten Smith. Senare gifter de sig till och med varandra. Men den bilden av fadern är inte sann. Han älskar oss människor lika mycket som sonen. Han vill rädda oss till evigt liv precis lika mycket som sonen. Och ge oss förlåtelse för våra övertramp, misstag, fel och synder. Den här versen i Johannes evangeliet säger just detta. Det är far som älskar och offrar. Så mycket älskade Gud världen att han gav den sin enda son. Och när lärjungen Filippus säger till Jesus, visa oss fadern så att vi kan tro. Så säger Jesus, den som har sett mig, han har sett fadern. För jag är i fadern och fadern är i mig. Så fadern och sonen är helt enkelt ett. Och känner likadant för oss människor. Det andra ordparet är älskade och gav. De flesta människor vet att det är skillnad på kärlek och kärlek. Den äkta kärleken finns i två versioner. Där den ena är exklusiv och riktar sig bara till några få. Kanske till mannen eller frun eller barnet eller familjen. Den andra varianten är exklusiv och omfattar alla, hela världen. Och det kan vi se exempel på inom missbrukarvården, hjälpverksamhet, fängelsemission. Man riktar sig inte bara till en enda, utan till alla. Det är en generös, universell kärlek. Guds kärlek är av det här slaget. Det riktar sig inte bara till en enda, utan till hela världen. Den är universell, den inkluderar alla. Och vill ha med alla, så många som möjligt. Men älskade och gav hänger ihop. Man kan ge utan att älska. Men du kan inte älska utan att ge. Älskar man så ger man. Solen kan inte vara sol utan att lysa. En vattenkälla kan inte behålla sitt vatten. Den måste släppa iväg det för att ge vatten till den törstige. Älskade och gav kan inte leva utan varandra. De är kommunicerande kärl. Det tredje ordparet är världen och vem som helst. Båda är universella termer, så vill ha med alla som bor på den här jorden. Det är det ordet som Gud använder för att tala om vilka han riktar sin kärlek till. Världen och vem som helst. Det finns ju en fara i det här ordet som är stort och omfattar alla. Att man tappar bort den enskilda individen. Världen blir lätt så stort. En osynlig, oräknelig massa. Men när Gud betraktar oss så glömmer han aldrig bort den enskilda människan. Varenda en av oss blir sedd av honom. Och behandlar av Gud som om vi var den enda kvinnan eller mannen i världen på den här jorden. Därför lägger han till ordet vem som helst. Eller var och en, som det stod i den gamla bibelöversättningen. Världen är kollektivt världsomfattande. Men vem som helst är individuellt. Du eller jag. Den tar fram individen ur kollektivet. Om bibeltexten bara hade sagt Gud älskade världen så mycket att han gav den sin enda son, då skulle vi kunna ha tänkt om Gud att han aldrig tänkte speciellt på oss, på dig eller mig. Han hade bara en allmän kärlek till världen. Men när han använde ordet vem som helst, då är vi med, du och jag. Vilket namn vi än har så finns vi med där. John Newton, som skrev Amazing Grace och som var ledare för Oxfordrörelsen, han brukade säga att det var mycket bättre för honom att det stod vem som helst i texten än om det hade stått John Newton. För om det hade stått att Gud älskade världen så mycket att han sände sin enda son, för att om John Newton trodde så skulle han få evigt liv, då skulle han ha tänkt att det var säkert någon annan John Newton Gud tänkte på. Det finns ju så många som kunde heta John Newton. Men ordet vem som helst, det innefattar alla. Antingen man heter John Newton eller Eva Nilsson. Alla är med. Och Gud ville att vi skulle förstå att han tänkte på varenda människa. Vi har samma användning av ordet när det står i Markus evangeliet. Gå ut i hela världen och predika för alla människor. Individen också. För många år sedan reste en missionär ner till Söderhavsöarna, till Tahiti, för att berätta om kristendomen. Han var där i 13-14 år utan att vinna en enda människa för kristen tro. Och nu höll han på att översätta Bibeln, Nya testamentet. Johannes evangeliet var klart. Så läste missionären upp det tredje kapitlet och den 16 versen bland annat. För de infödda. Och när han kom till den 16 versen så sa stamhövdingen: läs om den här versen en gång till. Och missionären läste versen en gång till, så sa hövdingen: ja, det kan säkert vara sant för er vita människor i västvärlden, men knappast för oss andra. Gudarna kan inte ha en sån kärlek mot oss som man har mot er. Då avbröt missionären sin läsning och läste upp versen igen, och särskilt ordet vem som helst som stod i texten. Och så förklarade han för hövdingen att det ordet kan inte gälla bara för vissa och inte för andra. Det är lika för alla, vem som helst. Varje kvinna, varje man finns med i den här texten. Ja, om det är så som du säger, sa hövdingen, då ska din bok vara min bok. Då ska din Gud vara min Gud. Då ska ditt folk vara mitt folk. Och din himmel ska vara mitt hem. Här på ön Tahiti har vi aldrig hört talas om någon Gud som älskar alla människor. Nu kommer vi till det fjärde ordparet, tro och ha. Här har vi två mycket viktiga ord. Om Gud har älskat och gett, vad är det då som människan behöver göra? Jo, hon behöver ta emot och få eller ha. Det är egentligen en ganska självklar sak. Om Gud har älskat hela världen och både dig och mig och gett oss det han hade, då det är det enda som återstår att man tackar och tar emot. Tro är att ta emot. Johannes evangeliet är ju trons evangelium mer än något annat evangelium. Det står inte ett ord om ånger och förlåtelse och bekännelse. Det står om tro 44 gånger. Redan i första kapitlet i sjunde versen står det: han kom som ett vittne för att vittna om ljuset så att alla skulle komma till tro genom honom. Och i 12:e versen: men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. Tro är att ta emot och acceptera, sträcka fram händerna och vilja ta emot gåvan. Det berättas om en gammal tant som skulle åka tåget från Hässleholms järnvägsstation till Lund. Hon hade inte rest så mycket tidigare. Så hon var orolig helt enkelt att hon hade hamnat på fel tåg. Hon tog fram sin biljett och visade personen som satt mitt emot: jag har köpt den här biljetten och vill till Lund. Är jag på rätt tåg? Ja, jag ska också till Lund. Vi är på rätt tåg båda två. Men hon var fortfarande bekymrad. Hon litade inte riktigt på den här personen. Hon tänkte att hon kanske kommit på fel tåg bägge två. Så hon gick över till andra sidan av kupén och frågade en annan person: jag ska till Lund. Är det här rätt tåg? Ja, absolut, svarade personen. Du kommer till Lund om du åker med det här tåget. Men den gamla damen var fortfarande inte helt övertygad. Men några minuter senare dök konduktören upp. Och när hon såg tågemblemet här på skjortan och på mössan, så vände hon sig till konduktören och sa: jag vill åka till Lund. Är det här rätt tåg? Ja, du har hamnat på rätt tåg, sa konduktören. Och nu till sist var damen helt säker på att hon var på rätt tåg. Det här illustrerar det viktiga att ta Gud på orden. Hon gjorde inget annat än att sätta sin tro till konduktörens ord. Och det är detta som tro handlar om, varken mer eller mindre. Jesus säger till oss människor: jag älskar er, jag har dött för er. Ni kan få förlåtelse och försoning och evigt liv om ni tror på mig. Det enda vi behöver göra är att ta honom på orden. Vi behöver inte springa runt och fråga: tror du? Kan det vara rimligt att tro? Vi behöver bara sträcka fram handen och ta emot, tacka och tro. Svårare än så är det inte. Det femte och sista ordparet är förlorad och liv. Här har vi två ord som nästan är motsatser: förlorad och liv. Men tyngdpunkten ligger på det sista ordet, liv. Ändå händer det då och då att människor säger att Gud är en dömande, straffande Gud som kräver lydnad och kärlek för att han inte ska straffa oss. En blogg jag läste på Stefan Svärds hemsida fick mig att tänka: har den personen verkligen läst Nya Testamentet och evangeliet? När han fått en sån förvrängd bild av Gud som en dömande Gud. En kärlekslös Gud. Som gör att människor går förlorade. Men då har man verkligen inte läst sin bibel som man ska. För Jesus berättar om den förlorade sonen och fadern som inte kan glömma honom. Utan står och spanar varje dag. Var är han? När kommer han tillbaka? Den sökande, spanande Gud. Som gör allt han kan för att de förlorade ska komma till rätta. I en annan berättelse berättar Jesus om herden som lämnar de 99 fåren i tryggheten för att gå ut efter det sista förlorade fåret. Den sökande Gud som gör allt han kan för att rädda de som är på väg att gå förlorade. En tredje berättelse som Jesus har är om kvinnan som blev av med ett av sina 10 silvermynt. Hon söker med ljus och lykta efter det sista myntet. Vi har en Gud som aktivt söker efter det som har kommit bort, som är förlorat. Och han blir inte nöjd förrän allt har kommit till rätta igen. Bibeln säger i Johannes 3:17, Gud sände inte sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli räddad genom honom. Tyngdpunkten är inte på att döma, utan på att rädda. Det är hur tydligt som helst. Tänk om vi skulle resonera lika galet om räddningstjänsten till exempel. De har ju som sin absoluta uppgift att rädda människor i nöd. Rädda livet på människor som kanske annars hade förolyckats eller blivit innebrända eller hade dött. Tänk om vi istället hade sagt, vet ni inte att de som räddningstjänsten räddar livet på ibland senare hamnar bakom lås och dom? De döms till böter kanske för att de har vållat annan människas död i trafiken, som har betett sig vårdslöst. Men räddningstjänsten handlar inte om det. Det handlar om att rädda livet på människor, inte till att en del av dem man räddar senare får andra problem. Inte finns det någon enda vettig människa som ser räddningstjänsten som någon som straffar och dömer. Nej, de räddar livet på människor som är på väg att gå förlorade. Samma sak med Jesus och evangeliet. Det handlar om att rädda de som är på väg att gå förlorade. Pastor Alexander White, han berättade i en av sina predikningar om att han en dag fick besöka sin revisor för att lämna in sina papper och få dem genomgångna. Revisorn var över 80 år och en gammal god vän till pastor White. När affären var uppklarad, alla siffror var kollade och klara, så sa den gamla revisorn till pastorn med djupt eftertryck: har du något ord till en gammal syndare? Pastorn blev lite förvånad över den plötsliga, raka frågan. Särskilt som den kom från en person som han hade all högaktning för, som han hade lärt sig att se upp till och har den största uppskattning för som den finaste kristna personen någonsin att känna. Men så kom det ord för honom som han tidigare under dagen hade lämnat till andra familjer när han varit och besökt. Så sa han: jag har ett ord från Mikas 7:e kapitel. Där står det om Gud att han gläds över att få visa nåd. Och i svenska översättningen står det att han vill helst visa nåd. Det är en sökande, det är en räddande Gud vi har, som gör allt han kan för att söka upp de som är på väg att gå förlorade. För så mycket älskade Gud världen att han gav den sin enda son. Amen.